En podcast från Aftonbladet.
Den nya stenhårda migrationspolitiken, den skulle bara ros i hamn utan omsvep och utan bråk. Hade regeringen nog tänkt. Men se, där har de stött på patrull även i den egna Tidökonstellationen. Det rapporteras om stor bråk och splittring och i oppositionen svänger Socialdemokraterna som en vilsen vindflöjel. Hur ska detta sluta? Och blir frågor om utvisningar och uppehållstillstånd frågor som kan möblera om i blocken och kanske till och med avgöra valet? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Halloj, Olivia Sansson här. Vid bordet finns också My Råväder, inrikespolitisk kommentator.
Hej, vilken energi.
Och Olof Svensson, politikreporter.
Hallå, hallå.
Jag försöker dölja det faktum att jag är lite förkyld genom att bre på med energin. Vi får se hur det går. Ulf Kristersson har bråda dagar i alla fall. I tisdags lanserade han sin nya podd Ring statsministern. Och i måndags bjöd han in till en lunch på Sagerska där han, Gunnar Strömmer och Elisabeth Svantesson smörjde kråset tillsammans med ett helt gäng med affärskvinnor slash influencers. Bland namnen runt bordet fanns Hanna Friberg, Hairtalk Emily heter hon, i alla fall på sociala medier, Emilia Deporett, Amelia Stapelfelt och Lojsan Wallin. Gemensam nämnare, de har hundratusentals följare på Instagram och TikTok OSV. Vi kan ju höra när Lojsan Wallin och Hanna Friberg diskuterar den här lunchen på förhand i podden Måndags Vibe.
Jag är så nervös. Jag med, jag vet inte vad man ska prata om med statsministern. Jag kan inte föra mig jättebra jag är en kameleont. Jag kan handskas med alla typer av människor. Men det känns, i den här miljön så vet jag inte riktigt vilka typer av samtalsämnen man ska liksom ha. Förstår du vad jag menar? Alltså, det känner jag lite.
Alltså jag är redan på mötet. Alltså jag är så här, hur hälsar man? Kramas man? Alltså, eller hälsar man med handen?
Nej,
alltså,
tar väl i hand.
Nej, men jag tror dock att, alltså jag tror Ulf följer mig.
På Instagram?
På Instagram. Jag tror faktiskt att han gör det. Och det är då är jag ännu mer så här, vänta, jag går in och kollar nu.
Jätteroligt om han gör det.
Han har gjort det, vet jag. Han följer mig. Hur hälsar jag på honom?
Oh my god.
Ja, jag undrar om Ulf Kristersson tänker rätt när han lägger sin energi på den här typen av grejer. Alltså poddar, influencerluncher. Han följer ju till exempel en av de här influencersarna.
Influerarna,
tack så hemskt mycket. Varför gör han det? Varför är det här viktigt för Ulf Kristersson?
Nej, men alltså det är, självklart är det viktigt för Ulf Kristersson att vara där potentiella väljare finns. Och de här, precis som du sa, de har ju jättemånga följare på sina sociala kanaler. Och när de sitter och pratar om honom och när han då bjuder in dem så räknar han med såklart att han kommer få större spridning. Och det är ju extra viktigt eftersom det har ju varit mycket diskussioner om att man inte får annonsera politisk reklam tillåts ju inte längre. Så att de blir ju som reklampelare, politikerna.
Men är det inte då också viktigt att de säger någonting om hans politik? Eller är det bara viktigt för honom att de säger att vi ska ses? Eller det här var en trevlig lunch? Förstår du vad jag menar?
All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. De pratar ju om Ulf Kristersson och inte Magdalena Andersson, så att det är bättre än ingenting.
Ulf Kristersson verkar gilla att bjuda in influencers och kändisar till Sagerska My. Det verkar vara en grej han har.
Ja.
Han
gillar mingel och med det då någon slags samtal. Jag tänker att problemet är väl inte egentligen vad de ska prata med Ulf Kristersson om, utan vad alla de här politikerna ska prata med influencers om. Alltså det är ju, politiker är ju en grupp människor som är väldigt vana att man blir servad med samtal. Att man pratar om dem med dem. Det älskar ju politiker. Mm. Och det tänker jag att det älskar också influencers. Så jag tänker att det kanske inte, det mötet skulle ju ändå vara intressant att se när man ska prata om sig själv med någon annan som också pratar om sig själv. eftersom det är det som är deras, alltså det är ju det både influencers och politiker har gemensamt, att deras liksom personliga varumärke är det de säljer.
Så egentligen kanske det här var den perfekta lunchmixen då?
Är det det? Behöver man inte ha en person som ställer frågorna egentligen också?
Det är oklart, men politiker brukar ju ofta använda i debatter eller tal eller dylikt att de har liksom träffat väljare när de är ute på stan och sina resor och sådär.
Jag träffade Amanda, sjuksköterska.
Precis, jag träffade Elsie 70 som jobbar i hemtjänsten, ja, som har pensionerat sig från hemtjänsten. Men det är ganska sällan man hör att de då har träffat influencer och tagit in vad de tycker och tänker. Så vi kan ju se om det kommer i nästa debatt.
Ja,
se
om det dyker precis. Upp.
Spännande att se om Ulf Kristersson kommer använda det här mötet på något sätt.
Han älskar ju namedroppa. Vi får se om han börjar namedroppa influencers nu.
Lojsan Wallin kanske
dyker
upp i nästa debatt.
Ja, men jag måste ju tyvärr kanske spräcka den här bubblan för Lojsan. För det var väl hon som Ulf Kristersson följde?
Ja.
Eller hur? Och det är ju att han har ju inte, det här är ju inte ett privat konto. Det är ju inte han själv bara, om han ens själv är inne och mixar med det här kontot, så är det ju inte bara han som gör det, utan han har ju anställda som också gör det. Som är inne och följer, som kommenterar, som läser alla meddelanden. Så det ska man ju väl vara medveten om när man följer eller är liksom vän med ett offentligt politikerkonto. Att det är inte de som administrerar det, utan det är deras personal.
Följer Ulf Kristersson dig, My, på Instagram?
Jag har ju ett stängt Instagram, ett privat Instagram.
Skulle du släppa in honom där?
Som det är nu så är jag väldigt restriktiv med det, eftersom jag har ett stängt Instagram.
Ja, rimligt ändå.
Som mest i sig handlar om mina barn och vårt gemensamma liv. Så att det är väl kanske också av inte jättestort intresse. Okej, det är lite politik också. Alltså, skildringar.
I övrigt så är det ju utspelens tid. De senaste dagarna har vi plötsligt fått reda på en massa grejer som partierna avser att få till på ett eller annat sätt. Sverigedemokraterna lanserar till exempel en ny tandvårdsreform. Regeringen...
Får jag bara säga en sak? Ja. Ny tycker jag att vi behöver stryka.
Jaha.
Eftersom de har lanserade exakt samma tandvårdsreform i valet 2022. De lanserade också en version av det här i valet 2018. Så att ny... Får vi nu sätta in en situationstecken. Men de har återlanserat den reformen som de än inte har fått igenom helt
och
hållet.
Okej, och på tal om återlanseringen så vill ju regeringen nu införa ett nytt medborgarskapsprov i två delar. Ett i samhällskunskap och ett språktest. Vilket Liberalerna Simona Mohamsson var väldigt mallig kring.
Idag har jag med mig ett jättegammalt pressklipp från 2002. För 24 år sedan så var Liberalerna det första och enda partiet som föreslog ett språktest för medborgarskapet. Det slog ner som en bomb under valrörelsen, trots att det var och är en självklarhet i många europeiska länder.
Och så har Kristdemokraterna dragit upp ett gammalt vallöfte från förr, My.
Alltså det här är ju näst intill tradition nu att Kristdemokraterna lägger fram ett förslag om kemisk kastrering.
Det är verkligen deras favoritförslag. Varför blir det aldrig av det?
Kanske för att det redan finns som ett alternativ, som en alternativ behandling om man är en dömd sexualförbrytare. Jag tror alltså inom den psykiatriska vården. Det är ju frivilligt. Och det enda som är skillnad då från det de la fram nu mot hur det är idag är väl att det skulle finnas någon slags incitament att göra det. Att man skulle få någon slags villkorlig frigivning mot att man gör en kemisk kastrering. Idag så kan man ju bara få göra det för att kanske då få hantera känslor som man har som man inte då kanske vill ha om det handlar om kopplat till sexualbrott. Men det här är ju någonting som har skett förut då. 2002, första gången Alf Svensson har lagt fram det. Sen så återkom det 2017. Det återkom 2022. Och nu har det återkommit 2026.
Det är som gubben i lådan.
Det är som gubben i lådan. Nu har ju faktiskt Sverigedemokraterna också kommit med ett liknande förslag. Så att det har ju på de här 24 åren har det ju ändå rört lite på sig.
Det kan man säga. Men finns det någon chans att de kommer få sin dröm uppfylld, Olof? Att det blir så här?
Jag har inte hört vad de övriga partierna, hur de tidiga partierna ställer sig till det här, men de har ju med sig, om de har med sig Sverigedemokraterna, så har de ju ändå ett ganska stort gehör inom tidigt samarbetet. Sen vet man inte heller vad som händer efter valet. Jag har svårt att tänka mig att det är någonting som skulle kunna, ja, möjligen skulle de kunna tillsätta en utredning innan valet, men att ändra lagen på så här kort tid, det kommer de inte hinna.
Jag tycker ändå det är väldigt tryggt att lägga fram ett förslag för att göra någonting som man redan kan göra. Mm. För att utfallet då är ju ändå nästan alltid positivt.
Men alla de här då utspelen handlar ju då lite delvis om begagnade tankar. Kommer vi att få höra någonting nytt och fräscht också? Något helt
Nej.
Taget ur en ny bakficka?
Nej, det kommer du inte höra.
Nej, okej. Okay.
Politik handlar ju ofta om att man paketerar om gamla förslag och gör dem så att de ska se nya ut. Men alltså det finns ju inte hur många förslag som helst. Man kan ju inte uppfinna ny politik.
Är det som musiken, Olof? Ja, hur mycket ny musik kan vi egentligen uppfinna?
Nej, men all musik består ungefär av 3 stycken grundakkord och sen så lägger man till lite färgningar. Det vet ju du som musiker.
Men vad de kan göra, det är ju att de kan kasta ur sig saker som får upp olika frågor på agendan som kanske inte egentligen är stora politiska förslag. I förra valrörelsen så gjorde Ebba Busch det 2 effektiva gånger. Det ena var ju när hon sa att man borde ha skjutit, eller vad var det, att polisen, varför sköt inte polisen på de här upploppen var det i 2022, våren 2022. Hon backade från det utan att försöka förklara vad det var, men det satte ju ändå igång någonting i den politiska debatten. Och sen så var det den här med falukorven som också satte igång någonting i den politiska debatten. Så att det är ju liksom den politiska debatten som rör på sig i en valrörelse, inte så mycket kanske de politiska förslagen.
Att Sverige har fått en stramare migrationspolitik märks av på olika sätt, men de senaste dagarna har frågan kring de så kallade tonårsutvisningarna blåst upp till en rejäl storm och splittrat riksdagen i olika delar. Det handlar om ungdomar som växt upp i Sverige och som haft uppehållstillstånd via sina föräldrar, men som plötsligt nu får beskedet att de måste lämna landet. Det här eftersom de fyllt 18 år, räknas som vuxna och då själva måste uppfylla kraven för uppehållstillstånd. Det här kan få konsekvensen att de alltså måste lämna Sverige helt själva, medan resten av familjen, föräldrar och småsyskon får stanna. Och det är en rad beslut som ligger bakom den här utvecklingen. Kan du berätta, Olof?
Det viktigaste är 2 beslut då. Det som du var inne på, så handlar det här om att man då söker, det här drabbar ju folk som då söker om sina uppehållstillstånd, och det gör ju människor eftersom att sedan 2016 då regeringen Löfven ledde Sverige, då är det tidsbestämda uppehållstillstånd som är regel och inte permanenta. Så kom man hit och så fick man då ett tidsbestämt uppehållstillstånd. Så kan man då efter att det har gått 3 år försöka omvandla detta till ett permanent uppehållstillstånd. Och de som kom hit som då inte var myndiga, som nu har blivit myndiga när de då ska få chans att få det här permanenta. De har då inte samma asylskäl som de hade när de kom till Sverige. För då räknas de inte längre som en del av den här kärnfamiljen som kom hit, utan de ska stå på egna ben och så vidare. Och då blir de av med sin ansökan. Det är det ena. Det andra är då att för drygt 2 år sedan så fattade regeringen ett beslut om att den tidigare ventil som fanns inte längre skulle gälla. Det här var då att man skulle få, det fanns en ventil om ömmande skäl. Och det är ju den här, det är en del av debatten nu då, att ska man återinföra den här ventilen eller någon liknande ventil så att de här personerna kan stanna.
Just det. Och i förra veckan så krävde ju oppositionspartierna Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet att de här utvisningarna skulle stoppas. Det ville inte Socialdemokraterna. Sen ändrade de sig över helgen. Och även inom Tidö så ser vi ju splittring där Liberalerna vill införa en sån här så kallad ventil. Sverigedemokraterna, har jag läst, är öppna för att ändra i regelverket men vill inte införa en ventil. Och vad säger Ulf Kristersson och Moderaterna, My?
Alltså de säger ju att det ligger en utredning på bordet om anhöriginvandring, så att man redan, och menar liksom att man redan då tittar på den här frågan. För i den utredningen så nämns möjligheterna till en ventil. alltså det nämns inte en ventil, men det nämns liksom möjligheterna att det skulle kunna finnas en ventil i systemet. Och det här är lagstiftning som man då tycker borde kunna vara på plats den 1 januari 2027. Alltså det är drygt ett år fram. Och diskussionen och debatten nu handlar väl egentligen om vad gör man i den här övergångsfasen. Och där har ju Moderaterna varit väldigt hårda och sagt att man inte ska hålla på och fiffla med lagstiftning. Utan nu har vi ett lagstiftning, och de brukar väl kalla det för lapptäcke, va? Alltså man kan inte ha massa olika särlagstiftning, utan nu har vi en stram migrationspolitik och så ska vi gå på det. Och vi har en översyn av detta som pågår, och då får man invänta den lagstiftningsprocessen. Jag tror att pressen kommer att bli för hård även på Moderaterna. Det finns också intern kritik mot hur det här fungerar. Och det tror jag framförallt handlar om att det här liksom inte är, det är inte moderat politik att utvisa personer som är etablerade, sköter sig, är mitt i en utbildning, gör rätt för sig, har familj som får stanna. Alltså det, jag tror liksom att Moderaterna någonstans ändå inte riktigt har hängt med i den här liksom sverigedemokratiska migrationspolitiken. För det är ju faktiskt det det är. Det här är ju liksom väldigt sverigedemokratiskt präglat. Att det egentligen inte ska spela så stor roll vad man gör, utan det handlar egentligen om ditt ursprung. Inte, du kan liksom inte leva upp till någonting och då till exempel få ett uppehållstillstånd eller förtjäna vara i Sverige.
Men den här splittringen inom Tidö, det har ju också rapporterats om ett bråk som bröt ut häromdagen som rör en annan del av migrationspolitiken, nämligen de permanenta uppehållstillstånden, och då en utredning som rör dem. Vad gäller det då?
I Tidöavtalet så står det att man då ska, de har kommit överens om att permanenta uppehållstillstånd ska bli tillfälliga, och att man då ska riva upp redan, alltså personer som redan har fått ett beslut, där ska man då kunna omvandla detta till tillfälliga. Och det här har ju fått en hel del kritik. Det här är alltså en utredning som har letts av en tidigare SD-tjänsteman, och det har ju, som vanligt med utredningar, så är det massa olika myndigheter och olika instanser som får tycka till då om detta, och den här utredningen har fått väldigt mycket kritik, ovanligt mycket kritik. Nu så har det då också uppstått ett bråk inom Tidöpartierna vad man ska göra med den här utredningen. Sverigedemokraterna anser att ja, men det här har vi beslutat om, det här ska ske. Medan då de övriga tre partierna, de tycker inte längre att man ska gå på utredningens linje om just det här med att riva upp redan satta beslut.
Så och
det,
särskilt Liberalerna var öppet kritiska, var det inte så?
Liberalerna är öppet kritiska, men även Ulf Kristersson har sagt att han då tycker att den här utredningen är undermålig, eller hur han uttryckte det.
De menar ju att det här med att riva upp permanent uppehållstillstånd, även då retroaktivt, ska vara villkorat med att det då ska vara lätt, eller jag vet inte om man beskriver det så, men att det ska finnas en tydlig väg mot medborgarskap. Och då säger de att den här utredningen skulle ju titta på hur man då kan riva upp permanent uppehållstillstånd mot att det ska bli tydligare hur man blir medborgare och kanske lättare, eller i alla fall att det ska finnas liksom en väg in för dem som har varit haft permanent uppehållstillstånd att bli medborgare. Och det har den här utredningen inte tittat på, utan de har bara sagt vi ska riva upp de permanenta uppehållstillstånden, så här är det vi gör det. Och där är ju friktionen, att man menar att man har inte uppfyllt hela uppdraget, medan Sverigedemokraterna menar att det spelar ingen roll, för att vi har ändå skrivit i tid av det som Olof säger här, att de ska rivas upp. Sen måste jag säga att jag tycker att det här är intressant av en annan princip, och det är ju för att Sverigedemokraternas argumentation för att sitta i regering och inte vara ett samarbetsparti, det är bland annat att man ska vara med och tillsätta de här utredningarna och att tillsätta personer som gör utredningar, så de här utredarna. Och här har vi ju liksom ett av de första exemplen på vad som har hänt när Sverigedemokraterna har gjort ett beställningsjobb på en utredning. De har satt en av sina egna tjänstemän på det här och gjort det, och det som har kommit tillbaka har ju liksom, precis som Jonas sa, sågats vid fotknölarna. Alltså justitiekanslern anser ju att det här bryter mot Europadomstolens och att det liksom i stort sett bryter mot våra grundlagar. Att göra en sån här invasiv, retroaktiv lagstiftning som påverkar, alltså som drar tillbaka ett positivt förvaltningsbeslut. Nu låter det jättetråkigt, men vad det betyder är så att om staten har tagit ett beslut som är positivt för dig som person, så ska det mycket till för att staten ska kunna gå in och riva upp det beslutet, så att du blir en negativ konsekvens för dig. Och det blir ju otroligt negativa konsekvenser för människor som blir av med sina uppehållstillstånd. Och kanske då i förlängningen behöver lämna Sverige. Då måste man liksom ha ett alternativ, och att det här att ha en strikt migrationspolitik väger liksom inte upp att riva upp de här människornas liv.
Men det här bråket då som uppstår inom Tidö, det var ju Jimmy Åkesson själv ganska sugen på att berätta om under en presskonferens. Och då undrar jag, vad vinner han på det?
Ja, men han vinner väl att han vet om att han kommer inte vinna den här striden. Alltså antingen så tillsätts ju en komplettering till den här utredningen. Det kommer att ta tid, de kommer inte att få det gjort innan valet. Eller så kommer de bara låta det vara. Då kommer det inte heller bli gjort innan valet. Och nu kan han ändå signalera till sina väljare att vi har verkligen fightats för det här. Men vi kommer att förlora.
Våra kollegor, reportrarna Natalia Kasmierska och Johanna Rapp, har genom en mängd reportage kunnat berätta om unga människor som drabbas av den nya migrationspolitiken. Det är väldigt starka historier vi får ta del av. Och nu precis igår så fick vi veta att en av ledamöterna i Migrationsverkets etiska råd, professor Ludvig Bäckman, lämnar sin plats nu i rådet för att han tycker att utvisningspolitiken är så omänsklig att den strider mot grundlagen. Jag är nyfiken, alltså, ni har ju pratat med många av politikerna och partiledarna om en del av de här casen, en del av de här historierna. Hur berörs de av såna här reportage om till exempel 21-åriga Ayla som ensam ska utvisas till Iran? My, du pratade ju till exempel med Jimmy Åkesson om Ayla.
Ja, och jag pratade med Ulf Kristersson också ju om ett annat, en annan flicka som ska utvisas också ensam nu när hon fyllt 18 år till Egypten. Grejen är att på ett sätt så är det lite orättvist att konfrontera regeringspolitiker med enskilda case.
Tycker du det?
Ja, alltså både och. Jag tycker att man ska göra det, men man kan inte förvänta sig en reaktion eftersom de får inte uttala sig i enskilda fall. Då är det ju mycket lättare för en oppositionspolitiker. De får säga någonting om ett enskilt fall. De får säga så här, det här fallet är fruktansvärt, vi måste göra någonting åt hennes situation, bla bla bla. Men en minister får inte göra det, för det är ministerstyre. De får inte lägga sig i ett enskilt fall. De får liksom bara prata övergripande. Så på det sättet så är det också att konfronteras med ett case eller en person som är utsatt för någonting. De kan inte heller reagera som människor om man ska beskriva det på det sättet.
Men det finns ju en anledning till varför vi gör det. Det finns en anledning till att du ställer frågan.
Absolut.
Det är ju för att man vill veta hur de reagerar på att det faktiskt... Här är ansikten på folk som berörs av deras politik.
Man vill locka fram känslor, samtidigt så är deras... De vill ju inte visa känslor när det kommer till sånt här. Så
men
det
vinner de på att inte visa känslor när det gäller unga människor som ska skickas tillbaka till land de kanske aldrig ens har varit?
Nej, det är klart att man inte gör det.
Man kan ju också prata lite mer i generella termer. Ja, liksom, visst, man kanske inte kan kommentera ett enskilt fall, men när det är så många som är i ungefär samma situation så kan man ju absolut, tycker jag det är helt rätt att visa de här bilderna för politikerna och det här är ju konsekvensen av er politik.
Ja, och det gör vi ju. Och vad säger de då?
Nej, men det är ju också det, de försöker ju också undvika att svara på frågan om att säga att de inte kan kommentera enskilda fall.
Så precis som... Vilken enkel utväg.
Ja, för när jag pratar med Ulf Kristersson så är det också där man får landa. Man får säga så här, men om du pratar generellt om den här lagstiftningen, då tycker du att den fungerar?
How's this working out for you?
Sen brukar det ofta bli så här att man då skyller på varandra. Migrationsministern har ju i flera intervjuer sagt...
Johan Forssell.
Johan Forssell, ja precis. Han har ju i flera intervjuer sagt att deras situation, de som nu utvisas, det beror också på det som den tidigare S-regeringen gjorde.
Åh, vad det är så praktiskt att kunna skylla ifrån sig på tidigare regeringar.
Det måste jag säga.
Vad de alla älskar att göra det.
Jag är ju fruktansvärt trött på att lyssna på ministrar som skyller på någon annan. Att snälla, det är ju ändå ni som bestämmer. Mm. Och ja, man kan ju vara skitirriterad när man behöver städa upp efter någon annan. Det kan man bara applicera på sitt eget liv. Mm. Man kommer in i köket, man har en tonåring som har stökat runt.
Det ligger någon äcklig smörkniv där.
Det är jätteirriterande, absolut. Men när man är den som bestämmer, och då får man bara ta tag i det.
Uppfostran.
När man är den vuxna i rummet, då får man ta tag i det, så får man göra den här städningen. Och nu har du ändå gått nästan 4 år på en mandatperiod. nu tycker jag att man ändå måste kunna börja prata om vi gör och vi ska göra.
Och det här är konsekvenserna. Ja. Jag är också nyfiken för att regeringen har ju sagt att de vill satsa på högutbildad arbetskraft. Och nu är det ju just en av de här grupperna som drabbas. Människor som utbildar sig, som är på väg ut i yrkeslivet, många av de här fallen då. Kan man tänka sig att det blir en ganska stor backlash mot nya migrationspolitiken när folk ser att det är det här som blir effekten och konsekvensen?
Nej, men alltså, visst, det finns ju flera aspekter i det här. Dels så kan man argumentera för att det är inhumant att man då skickar människor tillbaka som är i den här åldern, eller människor tillbaka överhuvudtaget till sina hemländer, osäkra hemländer. Men man kan ju, sen kan man ju också se på samhällsnyttan i det hela. Jag menar, här har ju ändå samhället tagit hand om de här personerna under ganska lång tid. Man har då bekostat en skola och omsorg och så vidare. Och nu är det då dags för de här människorna att ge sig ut i samhället och försöka hitta ett jobb och kunna bidra med att betala skatt och så vidare. För en moderat är det är väldigt svårt att förklara en sån politik då, att ja, men nu ska man då skicka ut dem. Nu har vi bekostat den här människan, eller samhället har investerat ganska mycket i den här människan. Den typen av kritik har jag sett inifrån Moderaterna, bland annat Douglas Thors, MUF-ordföranden, som har lyft liknande invändningar. Och det där tror jag, det svider nog också för Moderaterna, just att det är någonting som också många ministrar har upprepat, att är man i Sverige, sköter man sig, då ska man få stanna, men begår man hemska brott och så vidare, då ska man lämna landet. Nu ser vi ju att politik, det är inte så enkelt. Politiken gör ju också så att de som sköter sig får utvisas.
Spelar det någon roll för Sverigedemokraterna, Mi?
Nej. Alltså jag tror att det är det här som backlashen är ju egentligen en backlash för Moderaterna. Sverigedemokraterna, det här är deras politik.
Det här är vad de vill.
De har inga problem med det. Deras väljare har inga problem med det här. Men Moderaternas väljare tror jag har problem med det här. Och Moderaternas kvinnliga väljare som de nu vill nå tror jag också har problem med tonårsutvisningarna. Moderater generellt tror jag har väldigt mycket problem med ett annat sånt här dilemma som vi inte har pratat om nu, men som är det här med spårbytarna, som verkligen är det här med att man utvisar människor med kompetens genom att man har infört igen en retroaktiv lagstiftning, som ju redan det är ganska kontroversiellt i svensk förvaltningslag, att man använder sig av retroaktivitet på det här sättet. Det är människor som är utbildade, som har jobb, som uppfyller kriterierna, men eftersom de har varit spårbytare, de har så kanske då sökt asyl och sen så har de då fått avslag och så har de då enligt den lagstiftningen ansökt om ett arbetstillstånd på grund av att de är kvalificerad arbetskraft och fått det. Och nu ska liksom själva den spårbytet då diskvalificera dem för fortsatt uppehållstillstånd. Det har funnits flera exempel. Det var ju ett par nu under vintern som jobbade på SÖS, alltså ett av de stora sjukhusen i Stockholm, som skulle då utvisas med sin familj, som då jobbade inom vården, också ett bristyrke. Det är också någonting annat som de varit ute mycket och pratat om, att det här ofta är människor som jobbar inom vårdyrken. Att det finns, det liksom, eftersom välfärden har haft ett sånt behov av arbetskraft, så är det också där man oftast har sugits upp om man har varit ganska ny i Sverige. Och att där tror jag att det liksom är totalt nu schism i huvudet på moderater, för att det går inte ihop med moderat politik. Och där tror jag att backlashen är ju att det är nu man ser skillnaden på Sverigedemokraternas migrationspolitik och Moderaternas migrationspolitik. Det är nu man ser att Sverigedemokraternas migrationspolitik, den är någonting annat än den här väldigt strama, men det ska löna sig att sköta sig på migrationspolitiken, som jag tror att de flesta andra partierna, alltså det är det som de står för. Och där tror jag att det kommer bli, jag tror inte det kommer gå för Moderaterna att hålla det här, att man inte ska göra någonting åt det. Jag tror inte det.
Men tror du dessutom att väljarna kanske kommer att straffa Moderaterna för att de har ägnat sig åt den här trianguleringseffekten då, att de försöker närma sig Sverigedemokraternas politik?
Ja, men det är inte
politik.
Triangulering, utan de har satt sig ner och så har de gjort det här avtalet som är Tidöavtalet, och så har de inte riktigt funderat över vad detaljerna är. Man har liksom, och det är ju samma med Socialdemokraterna. De har ju svängt nu också för att de har har sysslat med strategier och de har inte tänkt på vad blir konsekvenserna av den här politiken.
Men är inte det det minsta man kan göra när man sätter sig ner och diskuterar fram ny politik? Att man behandlar konsekvenserna av den på förhand?
Det är ju inte politikens starka sida om man skulle säga så.
Jag känner nästan för att stänga av mikrofonen nu.
Men det är ju därför det finns ett utredningsväsende. Och det är väl lite där också som den här utredningen om då riva upp permanent uppehållstillstånd blir ett problem för regeringen. Det är ju för att konsekvenserna är ju det som kommer upp i de här remissinstanserna. Och där säger man att de här konsekvenserna är... Alltså det går inte att rättfärdiga den här lagstiftningen med tanke på konsekvenserna.
Jag tror ju att pressen kommer bli så hård på regeringen som att man både inifrån och utifrån från oppositionen så att man kommer ändra sig. Och då tror jag nog att politiker är ganska duktiga på att vända det här till att ja men titta nu har vi ju tagit ansvar för den här situationen. Nu har vi då räddat de här människorna så att det är inte alls säkert att
vi bad dem lämna landet. Folk kritiserade oss så vi säger att de ska stanna och sen säger ni och sen säger vi tacka oss för det här beslutet.
Ja,
kan det vara så illa, Olof?
Det skulle inte förvåna mig om man använder den alltså, argumentation.
Egentligen är det ju den perfekta möjligheten för Moderaterna att ta lite avstånd från Sverigedemokraterna. Och säga så här, vi ändrar detta för att om ni inte vill ha migrationspolitik som får de här konsekvenserna, då ska ni rösta på Moderaterna och inte på Sverigedemokraterna. Egentligen har de ett guldläge om de lyckas göra någonting åt det.
Jag tycker vi ska rikta blicken också mot Socialdemokraterna, för deras svängning var också väldigt intressant faktiskt. Först var de hårdnackat nej, vi ska inte göra någonting, folk ska utvisas, hej och hå. Och sen går det en helg och sen ser man då deras migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen som säger att nej men vi har ändrat oss. Jag förstår inte vad ni menar. Alltså är det taktik eller att de faktiskt ömmar för unga som måste lämna landet som avgjorde den här svängningen?
Det har ju ändå blivit ett sånt politiskt klimat så att gå ut och säga någonting som kan användas emot en, till exempel då att man vill ni öppna gränserna igen, vill ni tillbaka till så som det var i Sverige 2015. Partierna de vill verkligen inte hamna där att få det emot sig och det tror jag Socialdemokraterna är väldigt rädda för. Sen i rättvisans namn ska man väl ändå säga att de Socialdemokraternas argument när de då inte innan de svängde var ju att de hör att regeringen ska hitta den här ventilen och de avvaktar tills det är gjort.
Och vad säger de nu då? Vad är deras hållning nu?
Ja, nu har de ju gått på den övriga oppositionens linje och kräver ett omedelbart stopp för de här tonårsutvisningarna.
Vad tror vi att Socialdemokraternas väljare tänker kring det här då, My?
Jag tror att Socialdemokraterna har varit så otroligt upptagna av det här som Olof var inne på. Att undvika en konflikt i migrationspolitiken. Att de har liksom inte ens lyssnat in varken väljare eller sitt parti. Och nu tror inte jag att de har lyssnat in väljarna heller egentligen, framför allt i den här frågan, utan det är partiet som har svängt. Att plötsligt upptäckte de urvaket att våra medlemmar, de tycker inte att det här är en jättebra idé. De tycker inte att det här är en bra migrationspolitik. De tycker inte att vi ska driva sån här migrationspolitik. De tycker inte att vi ska stå bakom den här migrationspolitiken. Vilket ju är de facto vad de har gjort, för de har ju också röstat för de här förslagen. Dels har de gjort del av lagstiftningen, dels har de ju också röstat med regeringen i att skärpa de här förslagen, det som liksom har lett fram till detta. Och jag tror att de måste börja tänka själva lite mer. När det kommer till vissa politiska frågor.
De är ju ändå landets största parti. Man skulle kunna tänka sig att det fanns någon form av tankekraft.
Du vill påminna dem
som går på egen.
Det vet de var imorgon. Varje dag de går upp, tittar de sig i spegeln och tänker, vi är landets största parti.
Det gör de ju. Ja. Man kanske också måste agera lite utifrån det då, tänker jag. Man får göra ett litet medskick. Vad kommer att hända nu då, tror ni? För oavsett om det nu blir ett stopp och att den här politiken görs om, så finns det ju andra delar av migrationspolitiken som ska läggas fram. Sverigedemokraterna har vi ju fortfarande som pushar på tider hela tiden för att upprätthålla då den här mycket hårdare migrationspolitiken. Vad ser vi i spåkulan framåt?
Men jag tror, alltså, som vi varit inne på, att man kommer behöva göra någonting. För det handlar inte bara om vad man har skrivit tidigare eller inte skrivit i tidigare eller vad opinionen tycker, utan det handlar också om ett legitimitet i systemet. De brukar prata om det när det kommer till klimatpolitiken. Alltså man måste ju föra en klimatpolitik som har legitimitet så att man har väljarna med sig. Alltså även om man kanske vet att man behöver göra mer, så går det liksom inte att pressa det hur hårt som helst. Och jag tror att vi är lite samma läge med migrationspolitiken. Att man kan inte pressa det hur hårt som helst om man ska ha väljarna med sig. Alltså om väljarna ska tycka att det finns en legitimitet i det att man röstar för, då måste man liksom ändå anpassa sig lite efter hur väljarna känner. Och då menar inte jag populism. Jag menar mer så här, när man kommer till en punkt där det, man börjar känna av att väljarna tycker att nu har det gått för långt, då måste man ändå som politiker göra någonting. Alltså det är också en del av ens arbete.
Kan frågorna kring migrationspolitik och men den här typen av frågor, utvisningar, uppehållstillstånd, kan det vara frågor som faktiskt på något vis avgör valet eller som får folk att välja väg här?
Jag tror inte det behöver vara specifikt migrationspolitiken. Jag vet att alla partier nästan försöker undvika att få det här till en valrörelsefråga. För att de känner att det finns inte jättemycket att vinna på det, i alla fall inte från vänstersidan. Och högersidan har ju redan gått så hårt liksom in i migrationspolitiken. Men jag tror att om det är någonting som avgör en valrörelse, så handlar det ju om det mänskliga. Alltså saker som kan avgöra en valrörelse är ju att välja att börja få känsla för någonting. Att de känner att någonting är orättvist, att man behöver ändra någonting, att man behöver kanske rösta för någonting annat för att det här har inte blivit så bra. Och där tror jag i och för sig den stora risken för Tidöpartierna ligger. Att människor börjar känna, de som är det här i mitten som alla vill vinna nu, att nej, men det här blev ju inte så bra. Nej, jag känner att jag vill ha något annat.
Det tror jag också verkligen. Att just när man får se en bild på... Människor är ganska enkelspåriga på det sättet. När man ser en bild i tidningen på någon ung människa som helt plötsligt ska lämna Sverige för ett land där man aldrig har varit och där det är väldigt oklara levnadsförhållanden. Det griper tag i människor oavsett vad man står politiskt.
Jag tror också just det här med tonårsutvisningarna. Jag tror att alla som är föräldrar tänker så här, skulle jag släppa iväg mitt 18-åriga barn ensam till ett annat land? Ska jag liksom, kan jag leva ett land som man kanske inte kan resa till och hälsa på dem? Som till exempel de här som tonåringar, eller de är inte tonåringar, de som är unga personer som har utvisats till Iran. Du kan inte åka till Iran och hälsa på din tonåring. De kan inte komma hit och hälsa på. Alltså jag tror att där alla som har barn tänker också att den här liksom bilden av att man som 18-åring plötsligt är helt alltså att man inte har några behov alls av sina föräldrar. Det är liksom inte applicerbart på svenska ungdomar. Så att jag tror att man känner liksom också, varför skulle det vara applicerbart på andra ungdomar för att de har ett annat ursprung?
Mm. Så tror jag också att folk känner. Vi får se vad som händer. Vi följer såklart det här fortsatt. Tack för idag, My och Olof. Skicka gärna frågor till oss på podcast@aftonbladet.se, och så hörs vi igen i en undran till på måndag. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.